Det här är politikens frågepodd.
Idag om inrikespolitiken Olof Palme.
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Hej, jag har en fråga gällande Olof Palme. Den närmast mytiska figur i svensk politik som efter mordet 1986 fått en evig plats i historieböckerna. Jag själv är född tidigt 00-tal och har därför av förklarliga skäl inte upplevt 70- och 80-talets politik. Min bild av Palme är alltså helt formad av historieskrivningen om honom. Det vill säga en politiker mycket engagerad i utrikespolitiken och som inte backade för att ge skarp kritik även mot stormakter. Jag och ingen runt omkring mig tycks dock kunna komma på vad han uträttade inrikespolitiskt. Mordet och det internationella engagemanget överskuggar allt. Samtidigt så var han statsminister i över 10 år och lär ju därför logiskt sett ha fått igenom en hel del. Så frågan blir därför, vad var Palmes inrikespolitiska legacy? Det som för Fredrik Reinfeldt är alliansen eller för Göran Persson saneringar av statsfinanserna på 90-talet? Hälsningar Erik.
Ja, Erik.
Spännande fråga.
Mm. Den är inte så omtalad särskilt ofta det här, precis som frågeställaren påpekar. Det är ju lite som att mordet har ställt sig i vägen för politiken Palme. Det här mordet som nu firar eller uppmärksammas.
Fyller 40 år.
Fyller 40 år. Jag vet inte vad man ska säga.
Nej, ja. Det är... Jag
tänkte på det för jag tittade på begravningen häromdagen.
Mm.
Den finns att se på SVT, öppet play, öppet forum eller vad det kan tänkas heta, arkiv. Den pågår i 3 timmar och 59 minuter.
Och det var till och med så att jag kom hem och fann Torbjörn ett träningspass, göra sit-ups till Palmes begravning. Då kände jag att någon slags gräns ändå var passerad.
Det var perfekt underhållning när man ska träna. Det pågår så länge och är inte super. Man måste inte vara jättenärvarande för att ta del av den här begravningen.
Var det något om inrikespolitik där då?
Nej, det var det inte, men man fick veta kortegens väg. Alltså, ceremonin var ju i stadshuset i Stockholm, i Blåhallen. Jättemånga människor, jättemånga tal, jättemånga körsånger.
Var det på svenska?
Mestadels på engelska, lite på svenska, lite på norska. Ah, ja. Men man fick i alla fall veta kortegevägen sen, hur kistan fördes från stadshuset till Adolf Fredriks kyrka, där den gravsattes. Och det tyckte jag var spännande, för nu för tiden vet ju nästan var och varannan människa hur mördaren...
sprang.
Exakt, mördarens flyktväg är bekant för många. Människor har gått den, har prövat att springa den, klockat och se om det liksom stämmer med tider, med det spår som de själva tycker är det mest intressanta. Men hur kistan och Olof Palme fördes genom Stockholm, alltså det var så mycket folk ute.
Kommer du berätta för oss hur det var?
Vill du veta kortegevägen?
Ja, tack. Mm. Jag vill inte se begravningen.
Över bron till Tegelbacken. In på Riksbron, genom riksdagshusets två, riksdagshusens
gamla
de två byggnaderna. Vänster ner förbi slottet, ner till bortre bron, inte Norrbro utan den modernare som ligger närmare Grand Hotel. Upp längs Kungsträdgården, vänster förbi Sergels torg och sen ner på typ... Ja, men gamla Brogatan, kan det vara det? Nej, det heter den inte. Men någon av de gatorna kryssar sig ner där, gamla Brogatekvarteren, ner till Vasagatan, upp till Norra Bantorget. Och där var det ju...
Jaha, alltså, till Elloborgen.
Där var det ju tiotusentals människor. Mm-hmm. Förbi Elloborgen och sen in. Korsa
det var verkligen
Drottninggatan.
En väg.
Alltså, det var ju en riktig omväg. Mm. Det var ju en uppvisning, verkligen.
Och de som är kritiska mot Palmes inrikespolitik, för jag läste lite sådana texter, de säger ibland att han lyssnade för mycket på LO.
Ja. Jag brukar ju säga att Palme var en usel inrikespolitiker. Det tycker jag det finns stöd för att säga. Och ett av de spåren är just att han liksom aldrig riktigt tar kontroll över de stora ekonomiska frågorna som ofta drivs på vänsterifrån i partiet, från LO-håll och andra vänstergrupperingar.
Men han inrättade väl ett antal sådana liksom arbetsrättsliga lagar till exempel?
Ja, alltså vi pratar ju LAS och MBL sker ju här under 70. Alltså om vi bara sätter åren.
Mm.
Olof Palme blir ju partiledare 1969 och är det då fram till han dör 1986. Och om vi gör det ännu ytligare, vad har han för valresultat i de inrikespolitiska riksdagsvalen under den här perioden?
Han förlorar
i princip hela tiden. Och det är ju inte det så som människor minns Olof Palme. Men lyssna här. 1970 i sitt första val så backar Socialdemokraterna 4,8%. Visserligen från Tage Erlanders tokvalresultat på 50,1% 1968. Men ändå. 1973 backar de 1,78% enheter. 1976 0,81 och 1985 0,93. I två val, 1979 och 1982, så ökar man. 1979 pyttelite, en halv procent. 1982 dryga 2%. Det slutar ändå med att Palme har samma låga valresultat som man har fått i katastrofvalet, bakslaget i sitt första riksdagsval. Alltså han förändras, partiet ligger hela tiden på 45%. Idag är ju det en drömsiffra för socialdemokrater, det ska man ju säga förstås. Men då var det ju inte en drömsiffra, utan det här är ju Olof Palme startar, med Olof Palme så startar ju den liksom successiva nedgången för partiet.
Ja, och alltså det är ju också en tid då liksom ja, men det diskuteras om så här, vad är Socialdemokraternas inrikespolitiska projekt? Det kanske inte är så konstigt att Palme blir utrikespolitikern, för att i mycket så har man väl liksom genomfört en stor del av de reformer man har velat genomföra. Samtidigt så pågår det liksom en någon slags liberal vind som man måste förhålla sig till. Alltså Palme är till exempel väldigt känd för sitt Kentucky Fried Children-uttalande.
Mm.
Det är ju högst inrikespolitiskt. Och handlar ju om friskolor. Eller fria dagis.
Precis. Vad heter det? Valfrihet i välfärden.
Ja.
Mm. Och där kan man ju säga att han var framgångsrik i att liksom bromsa det. Eller den utvecklingen, möjligen.
Fast öppnade också lite för. Jag läste hans regeringsförklaring från 1985. Mm. Den handlar ju då mest om utrikespolitik och säkerhetspolitik och neutralitetspolitik, men han skriver också om att liksom, valfriheten behöver öka. Jag tror han använder inte exakt de orden, men och säger där att det ska då ske inom det offentliga.
Ja.
Att man ska få mer makt över.
Och det är väl det som brukar lyftas fram i biografier över Palme, alltså inte just valfriheten i välfärden, men att han var den som förstod jämställdhetsfrågan, förstod de nya behoven för familjer när både pappan och mamman var försörjningsarbetande, alltså dagisutbyggnaden, sambeskattningen avskaffades, hela det.
Föräldraförsäkringen byggdes ut.
Ja, hela kvinnofrigörelsen i arbetslivet.
Intressant att du säger förstod behoven och inte ideologiskt drev på en utveckling för ett nytt slags samhälle.
Det skulle kunna vara både och. Jag uttryckte mig som man gjorde i kanslihuset.
Nej, men För allt det här var ju också, alltså, både detta och det vi nämnde från början, alltså de här LAS och de typen, alltså det var ju också väldigt provocerande. Det var ju också på många sätt stora samhällsförändringar som skeddes. Det var ju en del i liksom ilskan mot Palme.
Absolut. Och ska man vara, du var inne på det, ska man vara lite liksom urskuldande eller ha en förståelse för varför han inte kom så långt inrikespolitiskt eller inte lyckades i valen, så var det ju en väldigt svår period om man var reformistisk socialdemokrat. Den börjar då med hans partiledartid med att det är vilda strejker först då i gruvan i Kiruna, och sen följer ju en våg av vilda strejker i Sverige. Alltså där är liksom höjden av radikalitet egentligen 1970-71, och det blir liksom enorma krav på snabba steg vänsterut. Och hans partiledartid slutar ju då sen liksom 86 med mordet, men då befinner vi oss i en tid där högern i bred mening nästan har vunnit den ideologiska striden om ekonomi. Keynes har lagts på sophögen, Milton Friedman är grejen, hela liksom Timbro spåret har ju kommit och blivit stort. Det är väldig svängning under hans statsminister och partiledartid.
Man måste väl också säga något om löntagarfonderna?
Verkligen. Det här börjar ju listan med liksom eländes saker. Olof Palme är ju partiledare i ett Socialdemokraterna som absolut inte kan hantera de ekonomiska problem som uppstår på 70-talet med energikriser
och inflation.
Så den ekonomiska politiken går liksom dåligt från början, och man har någon idé om att överbrygga det, alltså som under pandemin. Det funkar inte. Och vart efter så blir det allt svårare för den här partiledaren att säga nej till förslag som kommer från olika håll i partiet. Och först ut är ju, eller bland de stora är ju löntagarfonderna, som är en idé från LO-håll om att ta vinster från privata företag och sätta dem i fonder till löntagare, så att det till slut blir ett ägande för de som arbetar i företagen. En socialisering, tycker ju med viss rätta högern då. Och det blir ett evighetsförslag som pågår i 10 år tills man urvattnar det, men ändå förlorar på det. Framförallt liksom, man förlorar striden om arbete och kapital. En strid som man har liksom ägt och haft som en trygg konflikt hela tiden.
Och det är därför vi äter kanelbullar den 4 oktober varje år.
Firandet av löntagarfondsdemonstrationen sammanfaller väl med kanelbullens dag.
Precis. Ja. När man läser om Palme, jag har suttit och läst, det har skrivits många minnestexter om Olof Palme.
Mm-hmm.
Nu har det ju hunnit komma en del på de här 40 åren. Men då får man också bilden av att han verkligen var liksom hatad både till höger och till vänster. Att han var liksom, att han klämdes mellan de som tyckte att han var alldeles för radikal och de som inte tyckte att han var radikal nog.
Ja, så är det ju. Och det tänker jag hänger mycket på att man förstår den, att hans partiledartid verkligen gick från att samhällsklimatet var som mest vänster till superhöger. För jag menar, den andra saken som man inte klarar av att säga nej till, som också är en väldigt viktig del i hans legacy, är ju kreditavregleringarna. Men den kommer ju inifrån partiet, precis som löntagarfonderna, fast från helt annat håll. Det är Kjell-Olof Feldt och liksom kanslihushögern, tjänstemännen på Finansdepartementet, som driver på den idén.
Vad är det?
Det är ju egentligen att man avreglerar hela kreditmarknaden, som var väldigt starkt reglerad på den tiden. Och i efterhand så har ju det här pekats ut som ett avgörande felsteg som sen ledde fram till den ekonomiska krisen på 90-talet. Och det är berömt, har blivit berömt, hur det beslutet till slut fattas av att en trött Olof Palme, så har det beskrivits, sitter vid sitt statsministerkontor och fält öser på med argument om att det här måste göras. Och att Palme till slut bara säger, gör som ni vill. Så att han brydde sig så, och det kan ju då fogas in i en berättelse om att det här var en person och en politiker som inte längre var så närvarande i inrikespolitiken. Han missbedömde löntagarfonderna, kunde inte hantera det. Han missbedömde kreditavregleringen, kunde inte hantera det.
Angående det här med familjepolitiken, som väl kanske ändå är det som är starkast legacy. Så,
ja, om man vill visa det på det positiva kanske då.
Ja, men då ringer ändå någon slags klocka. Har inte vi pratat i någon podd om Lisbeth Palme och att det där egentligen var hennes projekt?
Jo, det finns ju de som menar, eller åtminstone vill påvisa hennes viktiga inflytande på Olof. Hon var ju psykolog och arbetade som barnpsykolog och hade ju hela tiden ett sånt perspektiv, ett liksom familjepolitiksperspektiv som nog absolut spelade roll. Det är svårt att verkligen slå fast det där, men det hade kanske inte alls hänt utan Lisbeth. Och det hade kanske framförallt inte hänt om man hade generationsskiftat. Alltså, det fanns ju när Erlander skulle avgå en rätt tung grupp i partiet som ville ha Gunnar Sträng som ny partiledare. Mm. Just den då mångårige erfarne finansministern. Och i den diskussionen ska ju Tage Erlander ha sagt till Dieter Strand förstås, alltså den bästa Aftonbladet-journalisten, att vad tror du att Sträng vet om abortfrågan? Och på det viset liksom då påpekat att ska vi ha någonting i framtiden så måste man förstå hela det här jämställdhetskomplexet mycket mer. Och det gör Olof, det gör inte Gunnar. Och det kanske Olof gjorde på grund av, eller tack vare Lisbeth.
Svenska brukar ju inte gilla karismatiska politiker, sägs det. Är Olof Palme undantaget?
Oh. Ja, men ja, eller det får man väl säga. Fast, ja, men det är väl också en viktig del av legacyt. Alltså att han splittrade sympatierna väldigt skarpt. Det är ju uppenbart, var uppenbart då, är uppenbart efteråt. Det fanns de som gillade honom jättemycket, det fanns de som avskydde honom.
Mm. En kollega till oss berättade ju att hon är uppvuxen i en väldigt borgerlig del av Göteborg och berättade att i hennes andra klass i lågstadiet alltså, så höll man inte tyst minut för Palme eftersom han var så kontroversiell.
Nej, det är ju speciellt, men också en liksom bild av den samtiden på 80-talet. Det finns ju många bra bilder i den här begravningsceremonin också av samtiden. Det är 284 barn i barnkören, en för varje kommun i Sverige. De har vita collegetröjor med rosa tryck, rör inte min kompis handen. Det är så mycket, och så sjunger de FN-sånger. Det är så mycket svenskt 80-tal. Och sen en FN-flagga förstås. Alltså en enorm FN-symbol. Den ser man inte så ofta i svensk offentlighet längre. Men det finns ju också något där det är lite svårt att skilja mellan utrikespolitiken och inrikespolitiken Palme. I att det som inte går att ta bort på positiva kontot är väl också hans förmåga att gjuta mod i den egna rörelsen och gjuta självförtroende. Och det är väl därför han inte har betraktats som så misslyckad inrikespolitiker som han de facto var, om man tittar på valresultat, stora reformer, hur det gick med dem, om de kan anses liksom vara framgångsrika eller inte framgångsrika. Och det är väl det som också syns i den där begravningsgudstjänsten, för där det svenska 80-talet var ju en enormt optimistisk tid även vad gäller sådana saker som Sveriges förmåga att skapa världsfred.
Mm.
Som verkligen är det totalt genomgående i den där begravningsgudstjänsten.
Sen kom EU-medlemskapet och kastrerade oss.
Ja, eller tog svenskarna ner på jorden på något sätt i alla fall.
Erik, jag hoppas att du ändå fått en lite bättre bild av inrikespolitiken Palme.
Om du har en fråga som du vill ställa så mejlar du den till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.